Svenska kloster. Idag finns flera olika kloster som sorterar under Svenska kyrkan med många olika inriktningar.
Klosterna är faktiskt sådana platser där man lyder Gud mer än människor. Där Guds lagar står över.
Människor tror idag om kloster och Svenska kyrkan en komplicerad relation.
Det ska vara intressant att se om Svenska kyrkan i framtiden väljer att bli mindre ängslig kring sitt kommunitetsliv och se dess många möjligheter.
Välkomna att lyssna. Människor och tro om svenska kloster. Jag heter Åsa Furagen. I Svenska kyrkan idag finns ett antal kloster och kommuniteter. En udda fågel i det lutherska landskapet som vuxit fram efter att förbudet mot kloster i Sverige togs bort 1951. Och idag ska vi börja med att besöka ett av de mer omskrivna svenska klostren. Alsike kloster. Det är inhyst i en gammal skola som ligger precis bredvid en av de många medeltida kyrkorna i Uppland. I det här klostret lever idag två nunnor och en novis. Men här bor också flera familjer som kommit till Sverige för att söka skydd. För Alsike kloster, det är en så kallad fristad för flyktingar i nöd, så står det i alla fall på en sliten skylt ute på gården. Syster Karin berättar för vår reporter Johanna Sjövall om hur den första familjen kom till Alsike nyåret 1978.
Det var kväkarna som ringde 78 och frågade om vi kunde ta emot en familj. Ja, samtidigt med det. Kan vi? Ja, det är så att det är en turkisk familj. Och det är så att de behöver gömma sig. Jaha, behöver de gömma sig? För vad då? Ja, för polisen. Men så kom de på natten. Snöade snöslask och uppkom en gammal PV med delad bakruta och mamma och pappa. Och så tre små barn.
När den första flyktingfamiljen körde upp på gårdsplanen och stannade bilen framför det rödmålade trähuset bodde syster Marianne, syster Ella och syster Karin i den gamla skolbyggnaden som blivit ett kloster. I kapellet som de inrätt i skolans gymnastiksal hade systrarna bett för flyktingar, berättar syster Karin.
Alltså det farligaste man kan göra, brukar jag säga, det är att be för någonting. För Gud tar ju vår bön på största allvar. Och när han då märkte att vi bad för flyktingarna, då ville han se om vi kunde vilja göra bön med händerna. Vi valde inte att jobba med flyktingar, utan det blev oss givet.
Idag är det bara syster Karin som bor kvar. Syster Ella har gått bort och syster Marianne, som var den första nunnan som vigdes inom Svenska kyrkan 1954, bor nu på ett äldreboende nära klostret. Men klostret är fortfarande en fristad för flyktingar. Och det har blivit syster Karins kall att hjälpa asylsökande. Genom åren har hon följt hundratals människor genom den svenska asylprocessen och bildat sig en egen åsikt om det svenska rättssystemet.
Från att ha trott att det här med flyktingar har varit någonting som Sverige har skött bra, så har man då upptäckt att det inte alls var så bra som det såg ut på pappret och att Sverige många gånger inte alls levde upp till de kriterier som vi har skrivit under i våra konventioner.
Sedan den där första nyårsnatten 1978 har många familjer gömt sig på klostret. Åren efter den stora flyktinginvandringen 2015 bodde det många barn på klostret. Men nu är de bara några stycken.
Hallå!
Ingrid, som egentligen heter något annat, är yngst. Hon är 7 år och säger att hon trivs på klostret.
Jag tycker det är kul. De har åsnor, 2 åsnor, några får och katter och en hund.
Gloria, som också heter något annat, kommer från Kongo.
Sisse Corinne är som ängel för oss. Hon är som ängel. Hon är jag. Hon har ett bra hjärta, ja.
När Gloria och hennes 2 barn fick avslag på sin asylansökan åkte de till Alsike kloster, berättar hon.
Därför vi kommer hit och knackar dörren. Och syskorin, hon kollar på barnen och hon vet allt som händer i Kongo. Därför är hon så, vi kunde stanna i klostret.
Var och en som kommer hit ska kunna känna sig som barn av vår familj, säger syster Karin.
Vi ser varje människa som kommer hit, den som vår Herre har skickat till oss. Och det ligger också i det här gästfriheten hos alla kloster, att det kan vara Kristus som kommer, klädd som en flykting eller klädd som en tiggare eller klädd som en vanlig gäst. Och det är så vi försöker se på alla människor som kommer hit, att var och en har något med sig.
Trots att klostret öppet berättar att man även tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan, håller syster Karin inte med om att klostret gömmer flyktingar.
Vi brukar göra en distinktion att det inte är vi som gömmer några. Men det kan finnas flyktingar som gömmer sig här.
Men personer som inte har tillstånd att vistas i landet kan ändå bo här.
Ja, de kan det om vi ser att det är någonting. Det här är helt galet. Det här måste vi göra någonting åt.
Så när ni tycker att ett beslut från Migrationsverk och domstolar inte håller, det är då som ni väljer att hjälpa personer?
Ja, om det dessutom finns ett juridiskt ombud som tycker samma sak.
Men ska ett kloster, en nunna och ett kloster gå emot domstolsbeslut?
Alltså det är, ja, det har de gjort i alla tider. Det var kloster som gömde judar under Nazi-Tyskland. Har vi inte haft människor som har vågat göra det? Och klosterna är faktiskt sådana platser där man lyder Gud mer än människor. Där Guds lagar står över.
Varje gång någon kör upp på gårdsplanen skäller klosterhunden Bella. Den här gången är det Samuel Lilja som är präst i Alsike församling. Kyrkan ligger precis bredvid klostret.
Ja.
Ja, var vill du sitta?
Ska vi sätta oss här kanske?
Ja.
Vi sätter oss i en av flera välsuttna soffgrupper i stora rummet. Klostret är hemtrevligt, bohemiskt inrett. Så långt ifrån strikt och stramt man kan komma. Samuel Lilja råkar sätta sig på ett hundben.
Jaha, här ligger lite hundben.
Ja, exakt.
Härligt kaos råder på detta kloster.
Ja, precis. Välordnat kaos.
Alsike församling stödjer systrarna i deras arbete med flyktingar.
Ja, ja. Till 100% absolut. Så är det någonting som vi har regelbundet kollekt upptagning till Alsike i kloster och deras arbete. Och vill ju stötta klostret på flera sätt, ekonomiskt och andra sätt som är möjliga. Och det finns en stor uppslutning bakom systrarna och deras arbete.
Alsike kloster har ju också gjort sig känt för att gömma flyktingar, att även ta emot personer som vistas illegalt i landet. Och det är ju såklart kontroversiellt. Hur ser du på det?
Ja, det tycker jag är ju behjärtansvärt, det arbete de gör och den, liksom, den kamp de står i att stå upp för de svaga, de som inte har någon annanstans att vända sig till.
Så sa Samuel Lilja, präst i Alsike församling. Välkommen Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan.
Tack så mycket.
Idag handlar det om kloster som sorterar under Svenska kyrkan och Alsike är ett av dem. Bör ett kloster i Svenska kyrkan gå emot svenska lagar?
Alltså svenska lagar är vi ju alla skyldiga att följa, men det är ju helt uppenbart att samhällen behöver någon form av säkerhetsventil för civil olydnad. Och det finns ju en lång tradition i Sverige av att vi har den typen av säkerhetsventiler, och jag tycker det här är ett väldigt bra exempel på hur det ska vara.
Så i det här fallet så tycker du, håller du med om att Guds lag står över världsliga lagar?
Man kan säga så, men man kan också säga att Gud verkar genom människor, och på Alsike kloster och kring Alsike kloster finns faktiskt några av dem som är mest erfarna i hela Sverige av att förstå flyktingars situation, och det väger väldigt, väldigt tungt för mig. Och sen är det helt uppenbart att i Guds vilja för mänskligheten finns gästfrihet, öppenhet, medkänsla och att man faktiskt ställer upp och ibland riskerar någonting för människor som är i nöd. Och det gör man på Alsike.
Men skulle du som arkebiskop kunna styra upp verksamheten där om du skulle vilja det så att säga?
Jag tycker inte att verksamheten ska styras upp. Jag har väldigt stort förtroende för det omdöme som finns på Alsike.
Är det självklart inom Svenska kyrkan att den här verksamheten bedrivs på det sättet i Alsike?
Nej, men civil ordlydnad ska aldrig vara en självklarhet, utan det är det man tar till när saker och ting inte fungerar. Och det hörs ju också i intervjun i resonemanget kring det, att det finns mycket klokhet kring när man kan göra så här och under vilka omständigheter. Men i grund och botten så bygger det ju på bön och lyhördhet för Guds vilja och en stor mänsklig erfarenhet av vad det faktiskt innebär att vara flykting.
Om vi höjer blicken, Svenska kyrkan och kloster, det är ju en liten komplicerad relation i alla fall om man ser det på historiskt. Hur skulle du beskriva relationen idag, Martin Moléus?
Ja, det är en bra nyansering du gör där, att det framförallt är en historiskt komplicerad relation där Svenska kyrkan har en historia av att inte ha behandlat klosterkallelser på ett sådär väldigt gott sätt bakåt. Men när jag tittar ut över fältet idag och börjar med att titta in i mitt eget hjärta, så känner jag en väldigt stor uppskattning för vad kloster tillför och vad kloster är, både så att säga i kraft av vad de är i sig själva men också vad de tillför kyrkan. Men vi är på en resa som väl har varit från förbud till misstänksamhet, till nyfikenhet och till glädje. Och själv hör till de som är rätt långt ut på glädjeskalan.
Hur många kloster finns det idag i Svenska kyrkan?
Det finns väl 6 stycken.
Och vad tänker du? Vill du se flera?
Ja, gärna. Gärna. Och jag skulle också säga att jag skulle gärna vilja se fler klosterliknande företeelser, kommuniteter av lite olika slag. För att i en kultur som har haft ett rätt negativt sentiment mot kloster, så är det en stor, nästan ogörligt steg för många att gå från så att säga ingenting till fullt klosterliv. Så jag tror vi behöver mellanformer för att öva oss.
Och kommuniteter, det är alltså bönegrupper eller gemenskaper, kollektiv, där man inte avgett klosterlöften?
Ja, där man inte avgett eller där man avger för kortare eller längre tid. Jag tror att Sverige behöver det, och jag tycker mig se att det är under framväxt, eller i alla fall att det känns som en naturligare nu än vad det har gjort tidigare.
Det säger Martin Moléus med oss här, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Och nu ska vi titta tillbaka på klostrens roll i den svenska historien. Birgitta-systrarna i Vadstena kloster sjunger på en inspelning från 1973. Under medeltiden, då var klostren betydelsefulla i Sverige. De var både ett slags bildningscentra, inte minst för unga kvinnor, men de var också viktiga institutioner i dåtidens maktstrider. Flera kloster ägde mycket mark och de hade ett starkt folkligt stöd.
Klostren fungerade ju både i Sverige och i övriga Europa egentligen som en sorts, vad man lite vulgärt kan kalla för, bönefabriker. Bönen var ju deras viktigaste uppgift, både i form av såna här tideböner, att man bad saltasalmer eller sjung saltasalmer, och att man, särskilt när det gäller munkkloster, att man också bad eller sjung fram själamässor för folks avlidna personers själar.
Martin Berntsson är professor i religionsvetenskap som bland annat skrivit om upplösningen av de svenska klostren. Det första steget var att staten ströp de ekonomiska stöden och möjligheterna för munkar och nunnor att försörja sig. Och så småningom förbjöds klostren helt. De ansågs som det mest farliga med den katolska kyrkan, som var ett hot på flera olika sätt. Och tänk om svenska medborgare skulle omvändas och bli katoliker. Det var man rädd för då. Men de här så kallade bönefabrikerna, som också fungerade som begravningsplatser, de stängdes inte utan protester.
När Gustav Vasa stänger kloster och konvent, så blir det ett ramaskri bland många människor. Man vill helt enkelt ha tillbaka munkar och nunnor, och man anser att den sanna gudstjänsten har upphört i och med att klostren försvinner. Så det fanns ändå en viss stark förankring för det. Men samtidigt finns det ju också en annan dimension på det. Det finns ju en sorts maktpolitisk dimension i klosterväsendet. Att de blev en form av manifestationer för vissa släkters makt och vissa kungars makt också. Man hade kloster som en form av begravningsplatser och det stärkte ens aktier som kung eller som storman att man gav helt enkelt donationer till kloster och konvent. Och man satte sina döttrar i vissa kloster också. Så det fanns vissa sådana här favoritkloster för vissa kungar och vissa ätter och sådär. Så det handlar både om en andlighet, en tilltro till bönens betydelse, men också en manifestation av makt.
Det dröjde till 1595, men då beslutade den svenska riksdagen att man skulle stänga det sista aktiva klostret, det i Vadstena, där det då bara fanns kvar 11 nunnor.
Det finns en uppgift om en stackars ex-nunna som blev kvar i Vadstena med omnejd och blev gripen faktiskt av stadens poliser eller motsvarande poliser för att hon gjorde inbrott i klostret och stal textilier som hon behövde för att sälja för att överleva. Så det gick lite illa för henne. Hon fick helt enkelt gå i exil från Östergötland. Och sen vart hon tog vägen, det vet vi inte riktigt. Men det finns såna här få öden kvar. Att det var något helt enkelt att klara sig efteråt. Och det är ju sig en viktig orsak till varför nunneklostren bevaras. Det är inte av nationalromantiska skäl som Vadstena finns kvar. Utan nunneklostren bevaras därför att det var väldigt svårt att friställa kvinnor eller nunnor. Det var enklare med männen att kunna få nya jobb och kunna bli präster och liknande. Men det var väldigt svårt. Det var också en utgift i sig då att försörja ex-nunnor på svenska landsbygden.
Ja, ex-nunnorna hade det inte så lätt och många av de sista katolska biskoparna de misstänktes för att vara danskvänner och att de ville behålla Sverige i Kalmarunionen. Katolikerna ansågs vara en politisk fara och de fick en stämpel som landsförrädare inom den svenska historieskrivningen, säger Martin Berntsson.
Och det kanske är en bild som lever kvar ganska länge, även idag. Jag möter själv den uppfattningen ganska ofta, det här med till exempel att man predikade på latin i de svenska sockenkyrkorna före reformationen. Och det var ju galet givetvis. Och det är en missuppfattning som finns, man predikade ju inte alls på latin. Och det andra är det här att man kunde köpa sina synders förlåtelse för pengar. Att man förknippar det här med den kommersiella avlatshandeln med syndernas förlåtelse, vilket inte heller är i fallet egentligen. Så att olika typer av schablonbilder lever kvar och jag tror att om man granskar läroböcker idag i skolan så finns den här nationella, lite antikatolska narrativet kvar ändå.
Några år efter andra världskrigets slut så blev det till slut möjligt att återigen öppna kloster i Sverige. Men debatten då visade på en kluvenhet.
1951 så hävde man ju det klosterförbud som rådde. Och argumenten där var inte så mycket att detta är mot Luther utan det var mer att det här var mot demokratin, det var mot friheten. Ska vi ge frihet till någonting som är ofrihet? Man talade ibland om kloster som andliga koncentrationsläger. Nu efter andra världskriget kändes det så absurt att människor gav sig in då i den ofrihet som man då förknippade klosterlivet med. Det är lite grann samma diskussion som finns idag kring när muslimska kvinnor väljer att ha på sig hijab. Att det ses också som en frihet till ofrihet. Men i Svenska kyrkan så blåste det nya vindar. Man tänkte allt mer och mer utanför den lutherska boxen. Det lutherska arvet var inte så jätteviktigt längre. För ungefär 100 år sedan när man reste ut och man reste till kontinenten och till andra delar av världen. Och man såg att det fanns någonting positivt i klosterlivet där. Så att det är många, särskilt många biskopar som hade internationella utblickar som hjälper olika kommuniteter att etableras inom den svenska kyrkan.
De få kloster som dykt upp i modern tid, de har levt sina egna udda liv, vilket gett dem frihet, men samtidigt har de levt vid sidan av Svenska kyrkans centrum, menar Martin Berntsson.
Det som har varit en styrka och en svaghet för de här, det har ju varit detta att de har varit ofta väldigt lokala och lite perifera och ganska små enheter. Och det som har varit bra med det har ju varit då att de har kunnat etablera sig utan att det har varit särskilt mycket diskussion kring det. Samtidigt så har det också varit en svårighet då, för man har inte haft den här starka ställningen som kloster har i den katolska kyrkan där de befinner sig i kyrkans mitt. Och det finns ju det här biskopsmötets uttalande 2020 där man yttrar en form av acceptans eller tolerans gentemot kloster- och kommunitetsliv på ett ganska svagt sätt med vissa små tjuvnyp, om man så vill, mot klosterlivet. Det finns ett milt misstänkliggörande mot kommunitetsliv. Och man lyfter fram detta med vikten av tillsyn och att de verkligen följer Svenska kyrkans trobekännelse och lära och sådär. Och det är rätt typiskt för vår egen nykonfessionella tidsålder, där man är lite ängslig, lite orolig för sånt som finns utanför den egna traditionens box.
Här hörde vi kyrkohistorikern Martin Berntsson som skrivit om kloster i Sverige. Och med oss idag Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Du har lyssnat här. Vad tänker du om beskrivningen att Svenska kyrkan visar upp en ängslighet, kanske till och med misstänksamhet mot det som är utanför den lutherska boxen?
Ja, historiskt sett så tycker jag det är en väldigt bra förklaring, men jag skulle inte riktigt hålla med i den läsningen av biskopsmötets uttalande, utan det är nog snarare så att biskopsmötet tar några steg framåt i en mer bejakande riktning. Så att det tjuvnyp var ett ord där, det håller jag inte med om.
Nej, men vad tänker du, är det liksom acceptans och tolerans, men att man kanske inte vill ge dem en verklig plats i Svenska kyrkan?
Jo, jag tror man vill ge dem en verklig plats. Jag vill det, och jag vet många av mig som vill det. Sen är det en ny företeelse, och den finns inte i vår kyrkoordning. Och det här är väl snarare ett sätt liksom att bjuda in och öppna. Det är i alla fall poängen utifrån min sida. Inte att ge tjuvnyp eller hålla på armlängds avstånd.
Och hur jobbar du då för att det här ska bli en närmare relation?
Jag har ju aktivt bejakat klosterväsende. Jag träffar folk som vill ha det och talar med dem. Jag uttalar mig positivt om klosterväsendet. Jag är med här och talar positivt om det. Så att jag gör det jag kan.
Mm.
Men vi är på en resa, det är helt klart så. Och om man vill vara längre fram på den resan så kan jag förstå att man kanske känner sig otålig.
Kloster associeras ju av många i första hand med katolska kyrkan. Men Svenska kyrkan är ju en luthersk kyrka. Hur går det ihop det där, Martin Modéus, med kloster i Svenska kyrkan?
Nej, men det är inga problem alls. Klosterväsendet, det är väl integrerat i kyrklig tradition i ett väldigt brett internationellt perspektiv. Det finns till och med andra religioner, så att det är uppenbarligen så att det är någonting som behövs. Sen har vi av olika historiska skäl, som andra bättre än jag har redogjort för här, hållit det borta från Svenska kyrkan. Det tycker jag har varit olyckligt, och jag hoppas att vi kan rätta till det.
Mm. Ja, för klostertraditionen bröts ju i Sverige i och med reformationen. Vad har det betytt, tänker du?
Jag tror ju att det varit en utarmning. För jag ser ju också i andra traditioner vilken stor betydelse klosterväsendet har. Och det handlar om det som klosterväsendet kan ge på olika sätt, av socialt arbete, gästhemsverksamhet, bildningshärd, jag tyckte om det ordet, bön och ännu mera bön. Och en sorts närvaro i både samhälle och i kyrkoliv som är vitaliserande.
Mm. Men det skiljer sig ändå då från till exempel ortodoxa traditioner, där klostren så att säga är ett batteri av andlighet som också kommer lekmännen till del. Kan det fungera så i Svenska kyrkan, tänker du?
Ja, jag tror att den bästa av alla världar så fungerar klosterväsende på så sätt i olika traditioner. Att det är en sorts lite djupare brunnar där man kan hämta upp friskt vatten ur de andliga källsprången. Mm. Och det behöver vi. Det finns inget konkurrensförhållande egentligen mot församlingar. Där församlingar kan göra vissa saker, men kloster har genom sitt liv och sin förankring möjligheter att ge ännu mer inom vissa områden.
Det nyaste tillskottet bland kloster i Svenska kyrkan, det ligger i Linköping, där du, Martin Modéus, tidigare har varit biskop. Och för snart 10 år sedan grundade syster Therese Olsson ett eget kloster mitt inne i Linköping, där hon idag är den enda nunnan. I ett gammalt hus med anor bor hon själv, men tar emot gäster så ofta hon kan.
Den har jag använt som prästgård i flera hundra år. När det var dags för Linköpings kloster att hitta en fysisk plats, ett hus, då var jag runt och tittade på olika platser i Östergötland som har en rik klosterhistoria. Och hade tidigt en dragning just till staden Många kloster ligger ju mer avskilt. Man åker bort för att få en paus ifrån vardagen. Det är ju underbart att sådana platser finns. Nu kommer jag från Göteborg och från en förort där bland graffiti och asfalt och sådär. Spårvagnar och stök. Så jag är väl präglad av det, att jag älskar den miljön. Att leva och verka, då vill jag vara mitt i staden, nära människors många gånger stressiga och splittrade liv och bereda rum för stillhet och bön. Men när jag väl hade hittat den här platsen, då var det ju inte så att det stod tomt och bara väntade på att jag skulle komma. Men jag väntade 8 år på att det skulle bli ledigt. Jag brukade gå förbi här nästan varje dag och tacka Gud för den här platsen. Och en dag stod det tomt. Så då var det snabba puckar. Nu är det möblerat och i funktion.
Prästen och nunnan syster Therese Olsson i sitt kloster mitt i Linköping. Det senaste i raden av kloster i Svenska kyrkan. Och det här var en intervju ur P1-programmet Meny för ett par år sedan. Men vad har då svenska kloster för framtid? Kyrkohistorikern och författaren Martin Bernsson, han ser ett växande intresse bland unga. Men menar också att det finns en del schablonbilder om klosterliv.
Jag tror många har en ganska romantisk bild av klosterliv, att det är lite grann som under medeltiden när man går omkring i fina dräkter och att man ber och det är väldigt stilla och det är fina klosterträdgårdar och sådär och rofyllt, och det kan det ju vara. Men klosterliv globalt sett är ju så mycket mer än så. Det är inte bara stillsamhet, utan det kan också vara som i, ja, många har väl hört om Moder Teresa och hennes mission i Calcutta, och den är ju allt annat än stillsam, utan den är ju väldigt aktiv. Det finns ju ett apostoliskt drag också i många kommuniteter.
Vad är det?
Ja, att man helt enkelt är ute och verkar i världen med sjukvård, med lärande och med filantropi och liknande. Och så är det även i Sverige faktiskt. Många kloster i Sverige, många både nunnor och munkar är ju väldigt aktiva i samhället och genomför då diakonala insatser av olika slag. Och det är kanske en bild som inte så många har.
Ett kloster kan alltså erbjuda betydligt mer än bara stillhet. Och det verkar också finnas en större nyfikenhet än på länge från en yngre generation, menar Martin Bernsson. Men tar Svenska kyrkan tillvara det intresset?
Det skulle vara intressant att se om Svenska kyrkan i framtiden väljer att bli mindre ängslig kring sitt kommunitetsliv och se dess många möjligheter. Med tanke på att detta är också någonting som appellerar till många yngre människor. Detta med att leva i kommunitet, att leva ett gemenskapsliv och att be regelbundna tiderböner. Det är någonting som vi märker är väldigt populärt bland många unga personer. Både i Svenska kyrkan och även i andra protestantiska samfund. Inom vissa frikyrkor också har detta kommit och blivit väldigt starkt. Och klosterliv funkar som en sorts motkultur till mycket av det som präglar vår egen samtid. Den kommersialisering som finns, den här statusjakten efter prylar och pengar och den här kroppsfixeringen som många talar om, den finner du ju inte i klostren. Jag tror att detta skapar i sig ett behov av någonting som är långsiktigt och som präglas av det stilla lunket.
Det menade Martin Bernsson, kyrkohistoriker vid Göteborgs universitet. Och med oss från en studio i Jönköping, Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Håller du med om den här spaningen att kloster kan ha en framtid som en slags motkultur?
Ja, jag håller verkligen med om det. Verkligen. Jag tror att det är spot on på pricken att det finns en sorts samhällstrend med en längtan efter ett radikalt liv som är en sorts motståndsrörelse mot sekularism och individualism och konsumism. Och det tar sig uttryck på lite olika sätt. Jag kan tänka också att det är just att det finns en avläggare av det in i kommunitet och gemenskapsliv och där i förlängningen också i klosterlivet.
Mm. Hur gör ni då för att gå till mötes när det gäller det här intresset, spirande intresset?
Jag tror att rätt många i kyrkan så att säga blåser på de glödar som finns, så att säga. Det är så jag arbetar själv också. Däremot tror jag inte att ett klosterväsen det går att liksom pressa fram eller tvinga fram. Det ska inte komma top down, utan det måste komma bottom up, att människor hittar sin kallelse, hittar varandra och får det stöd som kyrka kan ge i att skapa det man själva längtar efter. Jag tror att det är av nöd som det måste växa fram på det sättet.
Så det bygger på eldsjälar som hittar varandra snarare än beslut i kyrkostyrelsen?
Ja, det bygger på kallelser som människor kan identifiera. Och där tror jag att alla som arbetar med själavård har en roll att hjälpa människor att hitta den kallelse man har. Det går absolut inte att få fram en klosterorganisation från kyrkostyrelsens sida. Det skulle aldrig fungera.
Vi lever ju i ett mångreligiöst land och här har ju då katolska ortodoxa kloster med sina obrutna traditioner slagit rot här i Sverige. Vad betyder det? Är det en inspiration? Finns det något att lära av den här traditionen när det gäller kloster i Sverige?
Ja, men det tror jag att det gör. Den där inspirationsfaktorn ska man inte underskatta. Jag har ju intresserat mig för klosterliv i bred bemärkelse rätt länge och jag har undrat rätt länge hur kommer det sig att det är så få svenskar som sluter sig till kloster. Många av lyssnarna känner säkert till det här franska klostret i Tézé. Mm. Dit det har åkt svenska ungdomar i tiotusental genom åren. Men de som stannat längre än för något år är väldigt, väldigt få. Och jag har frågat mig länge varför är det på det sättet? Och jag tror att det här med den kultur man är van vid och det liv man är van vid hemifrån, det gör det svårare att se den här typen av kallelser när de kommer. Så att det kommer kloster som tillhör andra traditioner och etablerar sig i Sverige, det tror jag är positivt också för det svenskkyrkliga som jag hoppar framväxande klosterväsendet. Därför att man får helt enkelt liksom, vad heter det, role models, att man ser att det här kan fungera också för i Sverige.
Så det kan göra det lättare för Svenska kyrkan att utveckla kloster i modern tid?
Ja, men jag skulle kunna tro. Men det är en spekulation, men det kan man göra ibland. Mm.
Tack Martin Modéus, ärkebiskop i Svenska kyrkan. Och sist i Människor tro ska vi tillbaka till Alsike kloster i Uppland. Det här klostret har i 60 år drivits av tre nunnor, tre eldsjälar, varav två av dem inte längre finns kvar i klostret. Så hur ska då framtiden se ut? Vad tänker församlingsprästen i Alsike, Samuel Lilja?
Och jag tror nog att det finns en fin framtid här för klostret. Fast det är många som har sagt då genom åren att hur ska det gå och sådär. Men Gud försörjer.
När syster Ella gick bort och syster Marianne hamnade på äldreboende blev det ensamt för syster Karin på klostret. Det var en tröst att klostergemenskaper från hela världen skrev och gratulerade.
För nu hade vi äntligen en syster på andra sidan. Att kommuniteten man har, det fortsätter ju. Vi tror ju på ett liv efter detta. Och nu har vi även en på andra sidan.
En syster finns där och väntar på de andra systrarna sen.
Ja, och kan ha lite vakande öga över oss. Och be för oss ibland när allting verkar lite knasigt.
Herre, skynda till min frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Och nu finns det nya systrar på klostret.
Jag heter syster Rose från Kenya. Jag bor här. Jag är kike krossad. Nuna. Ja.
Syster Rose berättar att hon drömt om att bli nunna ända sedan hon var barn och gick i en katolsk klosterskola.
Och sen är det tiden jag brukar säga en dag. Jag ska bli nunna för att de får det jättefint, de kränning och säger, åh, jag ska bli nunna.
Du tyckte de var fina kläderna?
Ja, jättefin. Och de samma änglarna. Ja.
Som änglar?
Ja, så är det. Och sen, nu är jag här. Ja.
När syster Karin gjorde en rekryteringsresa i Kenya nappade syster Rose. Nu har hon bott i Alsike kloster i 7 år och hon vill stanna och driva verksamheten vidare, säger hon.
Passar jättebra för mig. Inget problem. Mm. No. För att nu, jag här hemma, på riktigt hemma.
Syster Rose sover i systerellas gamla rum. Så hon, systerella var också den som lagade mat och kramades och var god och glad. Syster Rose har liksom lite grann gått in i hennes roll. Det är väldigt roligt.
Ja.
Och så är syster Rose glad, ja. Precis som systerella.
Ja.
På klostret bor också Elisabeth som är novis och kanske vill bli nunna i framtiden. Och för syster Karin betyder det mycket att hon nu fått nya unga medlemmar i sin klosterfamilj. Och hon tror att Alsike kloster har en framtid.
Och det är väldigt roligt att vi äntligen har fått lite flera. Och jag tror att nu har vi, när vi har några unga, så tror jag att det kan komma några till faktiskt. Och det hoppas vi på. För som sagt, det här är ett fantastiskt liv att leva.
Syster Karin och syster Rose på Alsike kloster, sist i Johanna Sjövalls reportage. Och det här var allt från Människor tro om svenska kloster. Och vi har pratat om en verksamhet som både fascinerar och provocerar. Kloster väcker ju känslor, i fred och i krig. I Ukraina har nyligen abboten för det berömda grottklostret i Kiev satts i husarrest, anklagad av den ukrainska säkerhetstjänsten för att han behållit banden med Moskva-patriarkatet och stöttat den ryska invasionen. Något som han förnekar bestämt, liksom hans församling. Och apropå religion och politik, trots vädjanden om att värna de heliga platserna i Jerusalem under Ramadan nu och under den judiska påsken Pesach, så har våldet tagit sig upp på Tempelberget. Och bedömare menar att oroligheterna startade på grund av judiska extremister som vill rubba den sköra balansen runt Tempelberget. Och i vår serie om Jerusalem hör vi en av rösterna i den här rörelsen.
This isn't your holy site. This is your third. This is my first. You don't like it? Go elsewhere. This is my country. I'm the owner of this place, not you.
Det här är mitt land och min heliga plats, inte er, säger Michael Miller. Lyssna på vår serie om Jerusalem i appen Sveriges Radio Play. Producent var Anders Diamant, tekniker Adam Alvin och jag som har en rosslig hals heter Åsa Furhagen. Vi hörs.